Radio Vasas valdiskussioner fortsätter och idag ska vi prata med Mikko Ollikainen från Malax som ställer upp för SFP. Mikko, du är känd för de flesta lyssnarna men inte kanske för riktigt alla. Om du skulle måste beskriva dig med några ord, så vilka ord skulle du använda?
Jag är en glad, utåtriktad Malaxbo som jobbar i Helsingfors som specialmedarbetare åt idrotts- och kulturminister Stefan Wallin med idrotts- och ungdomsfrågor. Och också påverkare i Malax, fullmäktige ordförande i Malax och har ett förflutet inom idrotts- och ungdomsrörelsen i Österbotten.
Det här betyder då att du känner till riksdagen ganska bra?
Varje vecka så är jag till riksdagen, vi deltar i svenska riksdagsgruppens möten och så har vi naturligtvis andra möten också i riksdagen, även om jag sitter då i undervisnings- och kulturministeriet. Men huset är bekant och jag har de där kontakterna redan klara, så jag har ju varit där över ett och ett halvt års tid redan. Och faktiskt där i samband med senaste riksdagsval så var jag ju kampanjledare för Håkan Nordman och då jobbar jag som assistent åt honom där en 5 månader, så jag har också erfarenhet från den tiden.
Då var det som slutligen avgjorde att du ställde upp?
Då jag har jobbat nu i Helsingfors så märker jag hur mycket Österbotten betyder för mig och hur hårt hjärta slår för Österbotten och att vi har det bra i Österbotten. Och ju mer jag jobbar i Helsingfors så har jag märkt den här vikten av att ha egna intressebevakare. Sådana som känner till hur det fungerar i praktiken i Hemstrand, i Malax, i Göro och så vidare, som kan försvara det här området. För att det är nog trots allt så att varje region har sin egen intressebevakning via riksdagsmännen och där är också en dragkamp och om inte vi har egna representanter så inte lyckas det då heller.
Tycker du då att den här intressebevakningen fungerar dåligt?
Klart, det skulle vara en fördel om vi skulle ha fler representanter än nu då 2 riksdagsmän från Vasaregionen. Det skulle vara en fördel i dagsläge. Så därför så hoppas jag ju naturligtvis att Vasaregionen får fler riksdagsmän efter den 17 april.
Det hoppas givetvis jag också. Ska vi sen gå över till de olika valteman? Vad är de viktigaste för dig?
Förutom just det här Österbotten så är det arbete, välmående och utbildning. Och huvudtemat här i kan man nu nästan säga är arbete. Vi har hög sysselsättning och på det sättet så kan vi då erbjuda den offentliga servicen också i framtiden. Vi har det bra ställt i Österbotten just nu, så det generellt sett. Vi har låg arbetslöshet om vi jämför med resten av Finland, men vi måste hålla det här på samma nivå. Och då krävs det att vi har företagsamhet, att vi har det här livskraftiga energiklustret, att vi lyfter fram det oftare. Det som jag tycker är viktigt är att det ska alltid löna sig att arbeta. Folk ska inte vara bidragsberoende. Det är allra viktigaste. Sedan då det gäller företagsamhet så vi lever ju i Österbotten som är företagandets förlovade land. Och vi kan bli ännu bättre på det också. Men då ska inte byråkratin eller osund beskattning vara till hinder för det här. Utan det vi ska uppmuntra till företagsamhet.
På vilket sätt skulle denna uppmuntring ske?
Det finns ju redan rådgivning till exempel via VASEK och T-centralen eller ELY heter det ju idag. Och den biten finns ju, rådgivningsbiten. Sedan så kunde det vara företagsstöd mera i sådana här mindre innovationsstöd. Det pratas mycket om nu att man skulle minska på de här företagsstöden från statsbudgeten. Men jag tror att det är ändå viktigt att det finns sådana här små stöd på kanske 2000 euro som man kunde ganska lätt ge åt en, varför inte en kreativ människa som skulle få pröva sina vingar. Om man ger åt 1000 personer det här 2000 euro så av någon av de här 1000 så är jag säker på att det lyfts fram någon framtida Nokia kanske eller något lyckade koncept, företagskoncept. Så det är små investeringar det då i så fall. Jag vet ju till exempel att inom de större bolagen i Österbotten så är de här täckesfinansieringarna väldigt viktiga nu med tanke på att vi har det här energiklustret och att vi är livskraftiga den vägen. Så det behövs också, men kanske man kan nagga lite där uppifrån och satsa på det här mindre små innovationer.
No, man kan stödja företag också med skatter. Hur ser du på den sidan?
Företagsbeskattningen så är ju 26% idag, och jag skulle vara till och med beredd att sänka det till 22%, men att partiets linje är 24%. Sedan då det gäller den här själva kapitalskatten, så det är ju alla partier mer eller mindre överens om att den höjs från 28% till 30%, alltså att företagarna betalar det som sin skatt 30%, men att själva företagsskatten så den ska sänkas med 2 procentenheter.
Vi ska återkomma till skattefrågor senare, men vi ska ännu prata lite om företagen och hur man kan hjälpa företagen. Ett tredje sätt att hjälpa företagen är förstås också att se till att företagen har bra tillgång till folk som ska jobba för dem.
Jo, det är helt självklart att vi måste också ha bra tillgång till arbetskraft, och det gäller ju också då att skolningen är i skick. Att vi har på alla nivåer, allt från förskola till högskola, en väldigt hög nivå. Och det har vi redan här i Vasaregionen. Vi hör till det ledande i Finland inom många, många sektorer, och själv har jag ju bakgrunden från Åbo Akademi då, som klasslärare och journalistikstudier. Men att speciellt inom tekniska sidan så är vi ju föregångare. Man pratar ofta om det att vi behöver kunniga karar, men vi måste också ha jobb åt deras fruar då också, så att det gäller att ha ett väldigt brett spektra då det gäller det här företagsamheten. Men skolningen så det måste vi satsa på. Det är, som jag ser det, så är framtidens såna starkaste konkurrenskraft i Finland. Vi är ju världsledande gällande skolning, och om vi lyckas hålla oss på den nivån, då klarar vi också oss i framtiden att skapa de här idéerna, innovationer den vägen. Att vi kan språk, vi ska inte kunna bara några språk, finska, engelska, svenska, och det är ingen kamp mellan svenska och ryska här, det vill jag poängtera, utan vi borde kunna fler språk. Vi borde kunna också ryska och svenska. De ska inte konkurrera mot varandra. Men att just den här skolningen så måste vi satsa på. För om vi satsar på det, så då har vi inte råd att betala heller de här framtidens service gällande sjukvård och åldringsvård till exempel.
Men jag känner ju företagare som säger att inte behöver man vara diplomingenjör för att kunna svetsa. Hellre sämre skolning och billigare arbetskraft. Mm.
Det kan vi inte konkurrera med, alltså just då det gäller låga löner, vårt geografiska läge, vi har isarna som har ställt till det i vinter för många. Och så att just det här geografiska läget så kan vi inte tävla med. Det är just det här, vi behöver skola oss rätt. Alla kan inte bli just diplomingenjörer, utan vi ska utbilda inom alla sektorer. Och kanske att höja på statusen då också, att det ska vara helt okej att svetsa. Det ska vara helt okej att jobba inom vårdyrket. Där har vi också stora utmaningar framtiden, att hitta alla de här händerna till vården. Men då till exempel så har vi massor med kockutbildningar i Österbotten på svenska. Det är jättebra att vi har de här utbildningarna, men att utbilda vi rätt om vi har det på 7 olika ställen i Österbotten, det är sen frågan. Att det gäller nog att fundera genom det här, att vi utbildar rätt också.
För att inte prata om mediaassistenter, som jag då råkar känna till lite bättre än kockar. Men hur ser du på arbetskraft från utlandet?
Ja, där har jag väldigt goda erfarenheter från min hemkommun Malax, och framförallt kanske i Korsnäs har man ju stora erfarenheter av det här. Det är nog tyvärr så alltså att vi skulle inte ha den fina och goda företagsamheten och levande företagsamheten utan att vi skulle ha haft så stor invandring i Österbotten. Till exempel växthusnäringen, också inom jordbruksnäringen i svinfarmer. Sen har vi också pälsdjursfarmningen som har haft stor nytta av invandringen. Ta nu som exempel Korsnäs, som har en arbetslöshetsprocent som är strax under 5%, och så har man en andel som pratar annat språk än svenska eller finska som är 9%. Så det säger en hel del att utan invandrare så skulle man inte kunna ha det företagsamheten som man har tidigare. Så jag är väldigt positiv till invandringen, och speciellt det är just det här det handlar om. På det sättet så integreras de bättre, och att då blir det en del av samhället, och det finns det goda erfarenheten av, ska vi säga då, främst i Malax, Korsnäs, Närpes.
No, där i riksdagen så har du ju säkert stött på människor som tycker att vi främsta hand borde se till att skapa jobb åt finländarna och först sen åt de som kommer utifrån. Hur reagerar du på det här?
jag brukar ta det här som exempel då faktiskt, det som jag berättade just senast, alltså att utan att vi skulle ha haft invandrarna så skulle vi inte ha fått den här företagsamheten att vara så lyckad. Alla är välkomna också till Kustösterbotten för att jobba finskspråkiga. Men tyvärr är det lite så att inte alla är beredda att göra det, så alla är välkomna och det här tar som argument, och då är det inte alltid som man får något svar heller. Så att man känner inte till det heller, så därför måste vi vara bättre på att marknadsföra det.
Men då man tar folk från utlandet så gäller det förstås också att så att säga integrera dem i samhället bättre faktiskt än vi kanske gör för tillfället.
Jo, det handlar ju om att det ska inte enbart bara vara via arbete, utan det handlar om skolning, att de ska vara aktiva inom föreningsliv och att det är en naturlig del av samhället på det sättet. Och vänverksamhet, till exempel Röda Korset har det här vänverksamheten. Jag tror ju att av många bäckar små blir en stor å, alltså att man med behärskat som tar in, till exempel, nu då, jag tar exempel från Malax, så nu var det senast på burmeser som vi tog in, och att vi jobbar med dem då de är integrerade, så då är man beredd att igen ta in invandrare. Så att om det kommer stora mängder, så då är det väldigt svårt att handskas med det också, så därför är det viktigt att det ska inte vara så stora mängder, utan att man verkligen satsar allt då på den här gruppen, att de blir en del av samhället.
Och den här företagsamheten vill du ha stark på grund av att vi ska kunna upprätthålla den offentliga sektorn, om jag förstod det rätt här i början. Är det så?
Jo, det stämmer helt klart att det är så, att för att vi ska ha råd med sjukvården, den allt dyrare specialsjukvården och en högklassig skola och åldringsvården också delvis, så krävs det att vi har ordentliga skatteintäkter, och den enda vägen att få skatteintäkter är genom jobb.
Nu kritiserar ju många den offentliga sektorn och säger att den är oeffektiv. Vad har du för åsikt?
Jag är en förespråkare av servicesedlar, att vi också vid sidan om den offentliga sektorn ska kunna ha möjlighet att köpa eller ta del av service från privata företag. Där så tror jag att det skulle vara en fördel om man har lokala mindre företag än stora internationella koncerner som sköter det här, för man har den lokala förankringen, man känner de här människorna, man pratar det här samma språket, att det är mera hjärta bakom det. Men samtidigt om vi har de här lokala företagen, så gör det också att den offentliga sektorn måste effektivera sig och se hur man kan utveckla sin egen verksamhet. Så jag tror att man vinner på det också, att få bättre och effektivare service om man har en viss konkurrens från den privata sektorn då, och via servicesedlar, till exempel då att hemvårdstjänster så har ett visst pris, och så kommunen betalar ett visst pris, och om man vill ha då den här servicen av företaget som erbjuder det och det är dyrare, så betalar man mellanskillnaden själv.
Nu vet vi ju att befolkningens allt högre ålder medför stora utmaningar i framtiden. I vilken ålder tycker du man ska gå i pension?
Jag ska komma till det svaret om en liten stund. Det är helt rätt att vi arbetskarriärernas längd, så måste vi få längre. Varannan flicka som föds idag, det finns sån statistik, så kommer att leva till 100 års ålder. Och om vi går i pension vid 63, 64 eller vad det nu sen är, så är det ändå 35 år efter det som ska finansieras. Jag tror att vi måste se till så att vi kommer tidigare ut i arbetslivet, att vi mår bättre på arbete, och sen också kanske möjligen höja på pensionsåldern. 2,75 miljarder har vi fått en sån siffra, så skulle det ge mer skattemedel, pengar till den offentliga vården och skolan, om vi skulle jobba allihopa, du och jag skulle jobba ett år till. Och det är mycket pengar. Så därför är det väldigt viktigt, den här diskussionen som man för. I medeltal så kommer den finska studerande ut från universitetet vid 28 års ålder, då det är i Mellaneuropa kring 23-24. Och det är ju alldeles för sent. Så vi måste komma tidigare ut i arbetslivet. Via studiehandledning så kan man avhjälpa det här. Sjukskrivningar är väldigt vanliga tyvärr. Och där så tror jag faktiskt på välmående via motionssedlar och kultursedlar. Att man har sådana här tyckupäiviga och sånt. Det är väldigt viktigt. Och sedan så pensionsåldern, så den genomsnittliga idag ligger den på strax under 60 år. på grund av det, alltså att vi har många, många som går i förtidspension. Så att det här borde vi få upp till kanske en 60-62 år eller någonting dylikt. Så det kan hända, vi tvingas höja den där från 63 år då, som det ofta används, upp till 64 kanske. Det här är ett pussel, men att det är viktigt att vi har längre i arbetskarriären i framtiden.
Men alltså från båda ändarna och också på det sättet i mitten att man trivs bättre på jobbet. Vi ska snart fortsätta, men nu ska du välja musik. Vad ska vi lyssna på?
Jag tycker vi ska lyssna på Stormodrang och Indien. För att då jag studerade på pedagogiska fakulteten så hade jag flera av de här gossarna då jag var avskulterad på övningsskolan. Och vi hade stråkorkesterns sammansättning, så hade vi som tema, och jag brukar säga det att de hade så lejdorna av det här, de här pojkarna, så därför så satsade de på hårdrock istället. Så därför vill jag höra Indien av Stormodrang.